Det har hittills varit en konflikt som utkämpats med hemliga medel i kulisserna.
Israeli billionaire Teddy Sagi escaping an assassination attempt on the island of Cyprus.
Som när cypriotiska myndigheter nyligen meddelade att de med hjälp av israeliska underrättelsetjänsten gripit två iranska medborgare med koppling till revolutionsgardet som skulle ha försökt mörda en israelisk affärsman.
Iranska agenter planerade att mörda judar i Sverige.
Eller när Ekot avslöjade att ett iranskt par i Stockholm smitt liknande planer mot svenska judar.
A nuclear scientist who was a key player in Iran's nuclear program killed in broad daylight.
Eller när israeliska underrättelsetjänsten och USA saboterade Irans försök att anrika uran med hjälp av datavirus. Och en rad iranska kärnenergiexperter mördades under mystiska former.
It has all the earmarks of an Israeli operation, very sophisticated, very particular.
Israel har attackerat Iran förut, även om man aldrig erkänt det. Men nu har Iran för första gången attackerat Israel direkt med missiler inifrån sitt eget territorium. Det kan förändra allt, även inne i Iran. Jag heter Lotten Collin. Välkommen till Konflikt. Han heter Ahmad Zeidabadi. Han är journalist i Iran. Och han är en av dem som du, konfliktsreporter Rosbeh Jalai, ringt under arbetet med det här programmet.
Man az radio Suez zang mizanam, ma dar hein yek taye barname hastim rajbe.
Ja, precis. Ahmad, han är en av reformisterna i Iran, oberoende journalist och analytiker. Som flera gånger dömts och fängslats faktiskt för vad han sagt och skrivit. Men som ändå fortsätter att tro att, och argumentera faktiskt för att det fortfarande finns en viss grad av yttrandefrihet i Iran. Och hans doktorsavhandling också handlar om Israel. Så tänkte jag, han kommer våga prata med mig om vad som händer i Iran just nu, tänkte jag.
Och vad sa han då när du ringde?
Nej, svaret från honom blev ett nej. Han kan inte prata med oss medier längre. Inte nu efter attackerna som varit. Han har fått flera samtal han från säkerhetstjänsten. Och de har förhört honom och folk som han känner för det de säger och skriver. En intervju med oss skulle innebära stora svårigheter för honom, säger han. Och hans sista inlägg på X, tidigare Twitter, har rubriken Slutet på en era. Han menar att den här eskalerande konflikten mellan Israel och Iran har den relativa yttrandefriheten som enligt honom i alla fall det fanns förut tagit slut.
Slutet på en era. Och den nya, kan man nog säga, började den 1 april i år med en bomb i Damaskus.
Tonight, the fiery aftermath of what appears to be a targeted strike in Syria.
På TV-bilderna ser man rök och eld komma från ruinerna av det iranska konsulatet i Damaskus. Och Iran anklagar Israel för att ligga bakom attacken. I attacken dör 7 iranska militärer. Däribland en av revolutionsgardets befälhavare. Och i ett tal i statlig tv dagen efter lovar Irans ledare Ali Khamenei att Israel ska straffas. Världen håller andan. Och nästan 2 veckor senare attackerar ju Iran för första gången Israel direkt inifrån sitt territorium med 300 missiler. Och Rospe, vad var reaktionerna inne i Iran på den här attacken?
Ja, statlig tv visade bilder från Palestinatorget där Israel faktiskt en gång i tiden hade en ambassad. Och nu har det firats rejält där med, ja, med slagord och med fyrverkerier faktiskt. Och i parlamentet visade ledamöterna sitt stöd för angreppet genom att, ja, lämna sina stolar och gå fram och skrika död åt Israel i plenisalen.
Och sen kom ju Israels svar med attacken då på en militär flygplats i den iranska staden Isfahan. Men efter det så har det ju varit helt tyst. Och enligt många bedömare får man ju beskriva det här ändå som en sorts nedtrappning, alltså som minskar risken för ett storkrig. Mm. Så Rospe, är det så, det är ju omvärldens bedömning, men är det så människor i Iran också känner, att det kanske ändå inte blir så illa nu efter det här?
Ja, de senaste dagarna har jag försökt ringa och få tag i folk inifrån Iran för att höra mig för om det här egentligen. Och det här är Sara, som vi kan kalla henne för. Hon är 70-årsåldern och hemmafru. Och vi fick byta ut hennes röst. Här ser hon att folk här vet vad krig innebär. Det finns en rädsla, säger hon förstås, för att ens nära och kära ska drabbas. Och så pratade jag också med en yngre pappa. Vi kan kalla honom Ali. Där har vi också även bytt ut hans röst. Han var inte lika orolig. Han skrattade nästan när han berättade om att vissa av hans grannar är oroliga för bomberna.
Vi har inte så mycket rädsla.
Vissa tror att det kommer att bli som kriget mellan Iran och Irak, säger han, på 80-talet. Med bomber och missiler som träffade husen och massa död och förstörelse. Själv tror han inte på att det blir krig. De flesta hinner inte oroa sig för krig, säger han. Vi har följt upp med andra bekymmer.
ببین مردم ایران در یک وضعیت بسیار سختی زندگی میکنن. شغلی، لحاظ رفاهی، روانی به شدت سخت.
Folk lever med enorma obeskrivbara ekonomiska och politiska svårigheter. Vardagen präglas av ständig överlevnadskamp för allt. Försörjning, trygghet, psykisk hälsa, yttrandefrihet.
یعنی هر لحظه از شبانه روزشون در درد و رنجن.
Då är det naturligt att tänka, kan det bli värre med ett krig?
Okej, det låter ju inte som att människors vardag i Iran kanske har påverkats så mycket ändå av de här attackerna. Och för den delen den här upptrissade krigsretoriken, eller?
Nej, så är det nog. Men det finns en tydlig skillnad, ett för och efter med de här attackerna. Och det här handlar om att vad iranier får säga eller kan säga om Israel. Den plats där iranierna ändå uttryckt missnöje och kunnat vara kritiska har ju varit internet.
Mm.
Och även där säkerhetstjänsten har ju alltid egentligen skannat av och haft koll på i sociala medier. Men många menar att nu har de här kontrollerna blivit hårdare och svårare de här senaste veckorna.
På vilket sätt då?
Ett exempel är en ung kvinna som jag kollade hennes konto. Hon vanligtvis skriver samhällskritisk om allt i Iran.
Mm.
Och nu har hon lagt upp en skärmdump från sin mobil på plattformen X.
Okej. Okay.
Och ja, hon har fått ett meddelande från säkerhetstjänsten där det står att hon måste radera alla sina poster som hade med Israel att göra för att slippa repressalier.
Så vad då, den iranska säkerhetstjänsten söker upp folk som skriver saker om Israel för att varna dem då för att de inte ska göra det?
Eller? Ja, och dagen efter attackerna kom det här kommuniken från revolutionsgardet som om just det här.
مراتب را به نزدیکترین واحد اطلاعات سپاه محل سکونت خود و یا شماره تلفن 114 ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه اعلام نمایید.
Där hänvisar de till en lag som heter, jag ska citera nu, lagen om åtgärder mot den sionistiska statens fientliga verksamhet mot fred och trygghet i landet.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
och uppmanar allmänheten att rapportera till säkerhetstjänsten om de ser någon aktivitet på sociala medier som kan uppfattas som stöd till Israel.
Så det är som en sorts angiverilag ungefär då som handlar om Israel?
Ja, och den här lagen har ju funnits egentligen i 4 år men har inte använts så mycket innan. Och den säger bland annat att allt som kan uppfattas som någon sorts samarbete, överenskommelse eller informationsutbyte med officiella eller vanliga israeler, ja, det här är straffbart nu.
Och du sa ju att den har funnits ändå i några år. Alltså, har det stannat vid bara varningar eller har det varit liksom mer kännbara konsekvenser för människor?
Det är det som är skillnaden just nu. Enligt flera granska medier så åtal har växt faktiskt mot ett antal personer, journalister och analytiker. En del har kallats i förhör och en av dem, Abbas Abdi på tidningen Etemad. Han är den mest kända fallen kan man säga och han åtalas just nu på grund av en artikel som han skrev innan den här attacken mot Israel. Och den här artikeln handlade om fördelar och nackdelar med eventuell attack mot Israel. Hans brott formuleras som störande av samhällets psykologiska trygghet.
Du lyssnar på Konflikt om fiendskapen mellan Israel och Iran som gått från lönnmord och hemliga räder till hämndattacker som utförs med bomber och missiler.
Nu ska jag säga juridiska institutionen.
Men hur blev egentligen de här två länderna varandras ärkefiender? Konflikts Anja Salberg har sökt svar på den frågan. Och hon började med att bege sig till Stockholms universitet och en välkänd professor emeritus.
Ja, jag heter Said Mahmoudi. Jag är professor emeritus i folkrätt, internationell rätt vid Stockholms universitet.
Jag har ju läst på lite om dig, jag känner ju till dig, men du är född 1948, samma år som staten Israel bildades. Mm. Och om vi nu ska prata om relationer mellan Iran och Israel så är det här en helt annan tid. Hur skulle du beskriva det?
Om man ska prata om situationen just vad gäller Israel måste man gå långt tillbaka, alltså före 1948. Och som jag ser det, den här oroliga relationen beror på minst 2 helt skilda faktorer som många gånger går ihop, så att säga. Dels är det religiösa faktorn och dels är det den politiska faktorn.
Jag träffar Said Mahmoudi i det arbetsrum han fortfarande har kvar på Stockholms universitet efter att han gått i pension. Han är ju en välkänd professor i folkrätt men har också ett förflutet som iransk diplomat. När jag vill förstå hur Israel blev Irans ärkefiende går han långt tillbaka i tiden.
Det religiösa började långt innan den politiska. Jag kan säga nästan efter första världskriget. I och med att ottomanska riket försvann och rörelsen för skapandet av ett land för judar och sioniströrelsen föddes.
Det här, sioniströrelsens önskan om ett land för judar, mötte motstånd från religiösa ledare i princip alla muslimska länder i regionen.
framförallt i arabländerna och i Iran, både sunniter och shiiter.
Muslimer fruktar att Jerusalem och deras heliga platser där ska tas ifrån dem.
Så det var oacceptabelt för muslimer att deras näst heligaste ställe i världen, Al-Aqsa-moskén, skulle hamna i ett judiskt land, i en judisk stat.
Men efter påtryckningar blir Iran till slut ett av de första muslimska länderna att erkänna staten Israel.
Samtliga arabstater röstade emot och vägrade erkänna. Men Iran erkände de facto.
Men trots erkännandet så förblir det iranska folket skeptiskt mot Israel, berättar Said Mahmoudi.
Den här perioden sammanfaller med den tid som jag var ung, och jag kommer mycket väl ihåg hur känslorna var mot Israel, för Palestina. Det starka stödet för Palestina ändå var där, inte därför att det var så mycket religiösa känslor, utan man tyckte att det är det land som har blivit offer för ett beslut av FN på felaktigt sätt.
Said Mahmoudi minns särskilt en anekdot från 1967, då han själv var 19 år.
Efter kriget 1967 mellan arabländerna och Israel, eftersom det var Israel som vann, då var det ett avståndstagande från det iranska folket mot Israel ännu starkare. Alltså de tyckte synd om Palestina och arabländerna. Så det var en fotbollmatch mellan israeliska nationallaget och iranska laget.
Mm. Efter 67?
Direkt i samband eller bara månaderna efter. Och jag kommer väl ihåg att Iran vann den här matchen. Och det var en fest på gatorna i Iran som jag aldrig skådade antingen efter eller tidigare. Innan dess. Folk var så glada att vi slog dem, helt enkelt, Israel.
Trots folkets utbredda motvilja mot Israel så utvecklades och fördjupades Irans relation till Israel under den här tiden.
Under shahens tid, alltså under 70-talet, när Iran blev rikare och större och militärt starkare i området, då blev relationerna med Israel mycket, mycket bättre. Iran hade många samarbetsavtal med Israel, och framförallt inom transport av olja. Vid den tiden hade Israel inte själv tillgång till oljeresurser. Så Iran, naturligtvis det enda muslimska länder i området, de gick med på att ge olja till Israel.
Ja.
En period av tyst samarbete mellan Iran och Israel. Båda länderna hade goda relationer med USA, och det fanns också ett visst underrättelsesamarbete där den israeliska säkerhetstjänsten Mossad till exempel var med och byggde upp shahens hemliga ökända säkerhetspolis. Under den här tiden blir Said Mahmoudi diplomat och får genom sitt jobb på iranska UD insyn i förbindelserna med Israel.
Alltså jag blev antagen på UD 1973, i maj 1973. Då var det helt normala relationer med Israel, även om på pappret var det, de hade ingen ambassadör hos oss. Vi hade ingen ambassadör i Tel Aviv. Men den iranska diplomat som tjänstgjorde i Israel var på ambassadörnivå, och deras också. Så det funkade precis som två normala länder som hade normala diplomatiska relationer.
Men varför hade man ingen officiell israelisk ambassad?
Det var oacceptabelt, alltså, av befolkningen, och särskilt det skulle påverka vår relation med arabländerna.
Men snart gör Iran en hel omvändning.
Revolutionary forces under the leadership of Grand Ayatollah Khomeini forced the Shah of Iran into exile.
1979.
His government overthrown and replaced by a new Islamic order.
Iranska revolutionen, och allt ändras i förhållande till Israel.
Vad gäller just den grupp som tog makten i Iran? De hade skrivit böcker och artiklar mot Israel långt innan de ens drömde om att få makten i Iran. Så det var inget nytt för dem. Dessutom hade de, många av dem hade besökt Palestina och palestinska anläggningar och hade de fått träningar. Så alla som ville kämpa mot shahen i Iran, både vänsterrörelse och religiösa, de vanligtvis gjorde det hos palestinier. Mm. När de tog makten, det första de gjorde, första dagarna, var att kasta ut allt som hade att göra med Israel. Mm. Och de gav ambassadbyggnaden, alltså israeliska ambassadbyggnaden i Teheran, till palestinierna, och de kallade dem för palestinska ambassaden.
Said Mahmoudi har placerats som diplomat på iranska ambassaden i Stockholm och följer de omvälvande händelserna i hemlandet härifrån Sverige.
Då Yasser Arafat besökte Iran, en av de absolut första politiker som besökte Iran efter revolutionen.
I am coming to see my brother, to see His Excellency Imam Khomeini.
Jag vill dela glädjen över revolutionen med mina muslimska bröder, säger Arafat i journalisternas mikrofoner.
To share them in their celebration for the success of the revolution.
The issue of hostility towards Israel becomes a real core of the Islamic Republic's ideology.
Hatet mot Israel blir kärnan i det islamiska styrets ideologi efter revolutionen. Det beskriver Naysan Rafati, som är senior Iran-analytiker vid International Crisis Group.
The revolution comes as what it describes as an anti-imperialist movement, you know.
Analytiken understryker att det inte finns några naturliga geopolitiska förklaringar till Irans motstånd mot Israel.
There's not necessarily a natural geopolitical interest.
Fiendeskapet grundar sig i att Israel är USA:s huvudallierade i regionen.
As the cliche goes that the Iranians, you know, have been talking about for 4.5 decades, the great satans and the little satans.
Men, säger analytiken, för Iran har det också handlat om strategi i en region där sunnimuslimerna är i majoritet, men där det shia-dominerade Iran försökt få inflytande, soft power, genom att uttrycka stöd för den palestinska saken.
You know, Iran is a shia country. Its leadership knows that its message of soft power is going to be limited in a region where a majority of Muslims are Sunni, but this idea of being pro-Palestinian is something that in their view goes beyond those sectarian divides.
And so ett ideologiskt djupt rotat USA-motstånd som kommer att inkludera också Israel och en shia-muslimsk stat som försöker navigera strategiskt i en sunni-dominerad region genom att spela på pro-palestinska känslor. Här har vi grundbulten för den som försöker förstå Irans fiendskap med Israel. Men, påpekar Naysan Rafati, från 79 fram till 90-talet såg inte Israel Iran som något stort strategiskt hot.
For years the Israelis did not see Iran as a major strategic threat.
Israelerna var mer upptagna med annat under 80-talet.
Priority was Iraq and the PLO.
Under Iran-Irak-kriget stöttade Israel faktiskt Iran militärt mot Irak. Och sen var det fullt fokus på PLO, där ju Israel invaderade Libanon 1982. Men sen formerar Iran ett militärt motstånd mot Israel.
Building up this network called the Axis of Resistance.
Ett skuggkrig växer fram och ett nätverk som kommit att kallas Irans motståndsaxel.
which includes several groups that are directly across Israel's borders, Hezbollah in Lebanon.
Hezbollah i Libanon, palestinska islamiska jihad, milisgrupper i Syrien och Irak och också i Yemen.
So it's been a multi-front kind of rivalry between the two sides over years.
Irans proxykrig, alltså krig via ombud som i olika milisgrupper, hamnar allt mer i Israels fokus.
So Israel would attack Iran and Iran-backed groups in Syria. It would attack arms convoys. It would occasionally conduct covert operations inside Iranian territory, either on the nuclear front or production factories or individuals.
Israel har under det pågående skuggkriget attackerat mål och grupper kopplade till Iran i grannländerna, men också utfört operationer inne i Iran, säger Naysan Rafati. Parallellt med det här har Irans kärnenergiprogram stått i fokus för israelerna.
There's only one way to peacefully prevent Iran from getting atomic bombs. And that's by placing a clear red line on Iran's nuclear weapons program.
Det finns bara ett sätt att hindra Iran från att skaffa atomvapen. Det är att omvärlden bestämmer sig för att sätta en tydlig gräns, sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu till exempel här i FN 2012. Och för att illustrera var gränsen går så höll han upp en teckning av en bomb och drog ett tjockt streck över bomben med röd penna.
A red line should be drawn right here.
Och hösten 2023 stod han i samma talarstol i FN.
The tyrants of Tehran. They've been nothing but a curse. A curse to their own people, to our region, to the entire world.
Israelisk oro över hoten från Iran och hård retorik. Parallellt med ett proxykrig på flera fronter. Men Iran har inte backat för Israels avskräckningsstrategi. Tvärtom, på senare år, beskriver Iran-kännare Naysan Rafati, har röster höjts inne i Iran om nödvändigheten att gå ännu längre mot Israel.
People that were arguing that there needs to be a more robust response, that if Iran does not retaliate in a more substantial way, Israel will continue to push the envelope, the US will continue.
Fram till april i år har de mer hårdföra rösterna varit i minoritet. Men så kom Damaskus-attacken där ju Irans konsulat attackerades och misstankarna snabbt riktades mot Israel. Efter det såg regimen i Iran inte att den hade mycket val, säger Naysan Rafati.
The tipping point arrived in Tehran where they felt that without some kind of major retaliation they would have lost any sense of deterring Israel from future actions.
Så nu har det iranska motståndet mot Israel gått från lågintensivt proxykrig till öppen konflikt, konstaterar Naysan Rafati. Och han säger, minsta gnista kan få hela regionen att fatta eld.
Really what's happened in terms of Iran's willingness to respond overtly is taking this, you know, tinder that has built up over years and putting everything in a very volatile situation.
Konflikt om fiendeskapen mellan Iran och Israel. Vi har hört om en hårdnande repression inne i Iran och om hur proxykriget som förts med allierade miliser nu blivit en öppen konflikt. Anja Salberg ringde till Tel Aviv och en person som har insyn i Israels säkerhetspolitiska överväganden i förhållande till Iran.
Professor Chuck Freilich, former deputy national security advisor in Israel.
Chuck Freilich, tidigare biträdande nationell säkerhetsrådgivare i Israel, ser i Irans massiva attack den 13 april ett helt nytt risktagande från Irans sida.
This was an attempt to draw a lot of blood on Israel's side. They were trying to destroy the Nevatim airbase. That is an act of a full-scale war. Okay, that's what they were willing to risk here.
Hur blev relationen så dålig, frågar jag, och får ett svar som börjar med hur absurt det egentligen är.
We're 1300 kilometers apart, so there's no common border to fight over, there are no common resources to fight over, no populations on the border to fight over. None of the classic reasons for interstate conflict exist here.
Inga klassiska faktorer som brukar ligga till grund för krig mellan stater finns, konstaterar Chuck Freilich och ger sin egen teori.
I believe that the real problem is that Iran, the Islamic Republic of Iran, doesn't feel that it can tolerate the existence of any non-Muslim country in the Middle East.
Ett svar som alltså handlar kort och gott om religion och att Iran inte tolererar någon annan religion. En islam.
I think that's what it's about. And then once that was there, then yeah, the two sides are caught up in a more classic escalatory cycle.
Kommer det här nya spända läget mellan Israel och Iran påverka proxykriget med Irans olika milisgrupper i regionen, frågar jag. Och svaret kommer snabbt.
No, of course it will. Hezbollah fired up somewhere between 100 and 150 rockets Saturday night.
Chuck Freilich påminner om att Shia-milisen Hezbollah i Libanon sköt mellan 100 och 150 raketer in i Israel samtidigt som Iran attackerade inifrån sitt territorium. Men, konstaterar säkerhetsanalytiken, de, Hezbollah, har ju förmågan att slå väldigt mycket hårdare.
But compared to what they can do, they've got an arsenal of something like 150,000 rockets all from Iran.
De sitter på runt 150 000 raketer från Iran, enligt Chuck Freilich, som understryker hur hårt den israeliska befolkningen i landets norra delar redan har drabbats av Hezbollahs intensifierade raketbeskjutning mot Israel sedan den 7 oktober.
An ancient Christian village is the most recent target after hostilities intensified at the Israeli-Lebanese frontier. Hezbollah fired missiles struck St. Mary's Greek Orthodox Church in the village of Ikrit.
The northern part of Israel is emptied out. No one's living there.
Runt 80 000 människor har tvingats evakueras från sina hem i norra Israel på grund av Hezbollahs attacker.
Because of the fear of Hezbollah attacks.
Chuck Freilich, han har själv öppet argumenterat efter att kriget i Gaza brutit ut att nu kanske är rätt tid att slå till hårt mot Libanon en gång för alla.
Hello and welcome to the Haaretz podcast.
Som här i tidningen Haaretz podd tidigare i år.
You've called a full out war with Hezbollah inevitable in a recent piece you wrote in Haaretz, and you said there are weighty strategic reasons for believing that it is Israel that should take the initiative in this case and that it should do so soon. Can you talk to me about those weighty strategic reasons that you considered in that piece?
Sure. First of all, I didn't quite say that it's inevitable. I said that there are people in Israel who believe that it will happen in any event, and so maybe now is a good time to do it.
Samtidigt konstaterar han i samma podd att Israel dragit fördel av situationen som uppstått med kriget i Gaza och passat på att slå hårdare mot Hezbollah än man gjort på många år.
They've hit us, we've hit them back. We've hit them back harder as a matter of fact, and we've taken advantage of this conflict to do things that we haven't done in recent years, which is to hit a whole bunch of Hezbollah targets along the border and even somewhat deep into Lebanese territory.
Till konflikt, upprepar Chuck Freilich det här, att kanske är nu rätt tid att starta fullskaligt krig också i norr.
The common assumption in Israel is that there will be a round with Hezbollah sooner or later, maybe sooner than we would have thought. So maybe now's the time to do it. On the other hand, launching wars is a serious business.
Men samtidigt tillägger han att det här måste övervägas noga, för vi vet, säger han, hur krig startar men inte hur de slutar.
You know how they start, you don't necessarily know how they end.
Säkerhetsanalytiken Chuck Freilich i Tel Aviv, som alltså inte utesluter att Israel startar ett fullskaligt krig mot Hezbollah i närtid. Så hur ser Irans kanske viktigaste allierade i regionen på den här eskalerande konflikten?
Frilansjournalisten Lina Mahlers åkte till Hezbollah-kontrollerat område i södra Libanon.
Så här lät det hemma hos familjen Kräck i södra Libanon efter att Iran skickat hundratals drönare och robotar mot Israel den 13 april.
Baba, kan han berönni? Han sa F.
Han sa F.
Pappa sjöng medan vi klappade händerna, säger dottern Rahab. Ja, vi sjöng Feiros. Jerusalem, Jerusalem.
Heja, hejd. Ja, kutsu.
Till tonerna av den libanesiska sångerskan firade familjen Kräck att drönarna var på väg mot Israel. De sjöng också sånger tillägnade den libanesiska shia-rörelsen Hezbollah, Irans allierade i Libanon, som samtidigt sköt robotar mot Israel. Familjen Kräck bor i en liten by i södra Libanon. Så många här stödjer familjen Hezbollah efter en lång historia av konflikt med Israel. Under det senaste kriget för 18 år sedan förvandlades byar som deras till ruiner. När Iran satte ner foten kunde vi inte annat än fira, säger 70-årige Ali, som levt genom flera krig med grannlandet och nästan 2 årtionden av israelisk ockupation. Den iranska attacken visade hur starkt Iran är. Att det finns någon som står upp mot Israel och USA, säger hans son Hussein. Familjen plockar fram frukost till alla som samlats i deras trädgård. Det här är iransk honung, säger pappan i familjen Amin och ställer ner en stor burk på bordet. Den 50-åriga mannen är Arsons lokala ledare. Byn ligger några mil från den libanesisk-israeliska gränsen. Den plats där risken för regional upptrappning kanske är som störst. När Hezbollahs högsta ledare Hassan Nasrallah höll tal efter attacken mot Irans konsulat beskrev han den som en vändpunkt i den långa konflikten med Israel. Efter de senaste attackerna nu i april har konfliktens informella regler börjat förändras. Israel har slagit till djupare in i Libanon än vanligt, och Hezbollah använt mer moderna och kraftfulla drönare mot Israel. Hezbollahs attacker har blivit mer exakta. Precis som Hassan Nasrallah sa är situationen inte längre densamma, säger Hussein. Från sitt hem hör familjen bomberna slå ner i gränsområdet. Hezbollah är en av Irans viktigaste allierade. Shia-rörelsen i Libanon har vapen och avancerad teknologi från Iran. Hezbollah har bara använt en bråkdel av sina robotar, säger Hussein. De har betydligt mer avancerade, men har inte använt dem med hänsyn till situationen i Libanon. Hezbollahs ledare har sagt att rörelsen inte vill se en upptrappning, utan måste ta hänsyn till Libanons nationella intressen. Libanon går igenom en djup ekonomisk kris och det råder brist på allt från mat till medicin. Inte heller Iran vill att kriget växer, betonade Hezbollahs näst högsta ledare Naim Qasem i slutet av april.
Tehran speaks publicly and clearly. They do not want war and they have responded to the attack on their embassy and that's it for them.
Iranierna har varit tydliga, de vill inte ha krig. Det är vad de har sagt till oss och jag tror att de menar det, sa Naim Qasem i en sällsynt intervju med den amerikanska tv-kanalen NBC. Den direkta konfrontationen mellan Israel och Iran verkar vara över för nu. Men de indirekta striderna i gränsområdet fortsätter.
Det är bara dammar. Det är bara dammar.
Hussein visar bilder från sitt hus som träffades av en israelisk robot i mars. Nu har han lämnat gränsområdet och flyttat in på familjen Kreks övervåning. I Libanon har 90 000 människor lämnat byar vid gränsen och fler än 60 civila dödats enligt libanesiska myndigheter. På andra sidan gränsen i Israel har minst 8 civila dödats i Hezbollahs attacker och fler än 80 000 evakuerats från gränsområdet, uppger israeliska. I familjen Kreks trädgård bland fikon och citronträd känns kriget långt borta. Men ovanför hörs surret från israeliska drönare. Då och då spanar familjemedlemmarna upp mot himlen för att försöka få en skymt av dem. Hur ser de på Hezbollahs ansvar för att striderna intensifieras och kryper allt närmare deras hem?
المقاومة هلا بحالة دفاع ما هي ما بحالة هجوم ولا لو بحالة هجوم كنت شفتي هلا المقاومة.
Hezbollah är i försvarsposition nu, säger Amin. Som han ser har Shia-rörelsen tydligt signalerat att de inte vill ha en större konflikt.
من هالبلد ومن هالبلد يعني كل واحد عم بدافع عن أرضه ما في حدا عم يجي عم بقاتل برا عننا ما بدعمونا بسلاح إيه.
Det är våra söner som strider för att kunna bo kvar på sin mark, säger Amin. Iran stöder oss med vapen och pengar, men det är vår strid. Ockupationen födde motståndet. Hezbollah bildades med stöd från det iranska revolutionsgardet under Israels invasion av Libanon. Israel invaderade Libanon 1982 efter att väpnade palestinska grupper attackerat Israel härifrån södra Libanon. Delar av det libanesiska samhället är starkt kritiska till Hezbollah. De säger att den militanta Shia-rörelsen drar in landet i krig genom att attackera Israel. Och vill att gruppen helt ska avväpnas och sluta skjuta robotar mot grannlandet. Så ser inte invånarna i den här delen av landet det. Hussein och hans familj som nu flytt gränsområdet levde under israelisk ockupation i 18 år. Och är rädda att historien ska upprepa sig utan Shia-rörelsen. Att leva under ockupation är ett liv utan värdighet. Det tänker vi inte gå igenom igen, säger Husseins mamma Sukna, en äldre kvinna på stolen intill. Jag hoppas att hela området kommer att falla i våra, i motståndsaxens händer nu, säger hon. Och syfta på det nätverk av iranstödda aktörer i Mellanöstern. Varav några, däribland Hezbollahs väpnade gren, terrorstämplats av USA och EU. I Libanon har Hezbollah flera sunnitiska allierade. Några mil norrut i staden Saida har den religiösa ledaren Maher Hamoud sitt kontor. Utanför står beväpnade vakter. Och i väntrummet sprakar den pro-iranska tv-kanalen Al-Mayadin. Maher Hamoud är en religiös ledare som sällar sig till motståndsaxeln. Nere på hans kontor är en av väggarna täckt av foton. Flera visar honom tillsammans med Hezbollahs ledare Hassan Nasrallah. På ett av fotona har varken Hezbollah-ledaren eller Maher Hamoud ännu några gråa hår i sina skägg. Den där är från 92 när han först blev generalsekreterare, säger Maher Hamoud och pekar på fotot av en ung Hassan Nasrallah. Bland de inramade fotorna syns också den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani som USA dödade med en drönarattack på Bagdads flygplats för 4 år sedan. Maher Hamoud kallar Irans attack ett viktigt slag mot Israel.
Darb är viktigt för att de har skapat nya samarbetsregler.
Det innebär att nya regler har upprättats. De iranska robotarna var ett budskap till Israel att om ni försöker utvidga konflikten så finns vi och kan svara. Flera gånger har han besökt Iran och då också träffat Irans högsta ledare. Som sunnimuslimsk ledare säger han att han har religiösa dispyter med Iran, men inga politiska. Som han ser är Iran det enda land som står upp mot Israel.
Iran är det enda landet i världen som kan tillstå att den stöder motståndet.
Iran är det enda land som är fritt från kolonialism och västerländsk kontroll. Andra länder vill stå upp mot Israel men är rädda för amerikanska sanktioner.
Hatta nataharrar min sulta och min sejtara amerikia och garbia nahtaj ila thawra ila thawrat tushbih thawrat l'imam Khomeini fi Iran.
För att bli befriade från amerikansk och västerländsk dominans behöver vi revolutioner som liknar Imam Khomeinis i Iran, säger han. Som han ser det handlar striden mot Israel om mer än Palestina. Om att stå upp mot kolonialism och skadligt amerikanskt inflytande i Mellanöstern. Maher Hamoud säger att länderna i väst genom att tillåta dödandet i Gaza tappat alla värden och mänsklighet de länge sagt sig försvara. Han sitter nedsjunken i en tjock bok och fyller i geometriska figurer från en plastlinjal med färgglada pennor. I den skriver han ner allt, också sina samtal med Hezbollah-ledaren Hassan Nasrallah. Men vad de innehåller vill han inte avslöja. I Libanon finns politiska grupper som är starkt kritiska till Irans inflytande. Kritik Maher Hamoud kallar hyckleri.
Änta tjubetellen.
فيما هم يسمحون لأنفسهم التعامل مع الإسرائيلي ومع الأمريكي ومع الفرنسي ومع غيرهم ويتدخل هؤلاء بالشأن اللبناني بتفاصيل.
De anser att Iran strider mot vad de kallar landets suveränitet, samtidigt som de låter israeler, amerikaner, fransmän och andra blanda sig i libanesiska angelägenheter, säger han. Ur en religiös ledarens perspektiv är det som nu står på spel ett tredje världskrig. Ett krig han säger att både Hezbollah och Iran vill undvika. Och upprepar vad Irans ledare tidigare sagt. Att de inte är ute efter krig, men inte är rädda för ett. Motståndet har fortfarande förmåga att svara på ett sätt som överraskar världen, säger han.
Du lyssnar på Konflikt om fiendskapen mellan Israel och Iran. Orosbe, vi har ju hört om vad den här situationen nu får för utrikespolitiska konsekvenser i Iran och Israels grannländer. Men jag undrar, liksom, hur pass engagerade är de iranier som du pratar med i det här egentligen? Alltså, går de runt och känner som det iranska styret verkar känna att Israel är deras fiende?
Iraniers vardag är ju präglad av det här. Både i nyhetsflödet såklart, men också gatubilden. Man kan se överallt antiisraeliska slagord och bandroller, så det finns där. Men det finns också de iranier som tröttnat på det här. Att politikerna hela tiden fokuserar på Israel. Och inte det som är viktigast för dem i vardagen.
Och hur märks den tröttheten?
Jo, med takt med att de här svårigheterna i Iran ökar, vi pratar om ekonomin och vi pratar om mänskliga rättigheter, så finns det en växande ilska, kan man säga, att så mycket resurser går åt att bekämpa en fiende långt borta. En ilska som inte i första hand riktas mot Israel faktiskt, utan mot det egna styret som människor menar skapat den här situationen. Och de är evigt trötta, kan man säga, på regimens besatthet av Israel. Det här är Sara, som vi hörde tidigare också. Och innan jag ringde till henne så visste jag att hon är mot regimen som styr. Hon har till exempel deltagit de här demonstrationerna som fanns under parollen kvinnlig frihet efter Mahsa Jina Aminis död.
Just det, hon som dog i arresten då efter att ha gripits av moralpolisen.
Precis. Och jag fick tag i henne, Sara alltså, när hon var ute och handlade ute på stan i Teheran. Och blev, måste jag säga, ändå rätt förvånad över hennes tankar nu. Folk är missnöjda med allmänna situationen i Iran. Och tro mig, jag vågar säga att 80% av folket vill att Israel ska attackera Iran. Så vi kanske äntligen blir av med de här som styr Iran.
Så hon vill alltså att Israel ska attackera?
Ja, som ett sätt att bli av med regimen som hon är missnöjd med förstås. Men det här kriget kanske blir vår räddning. Att vi blir av med regimen. För de lämnar inte makten frivilligt ju.
Men det känns ändå ganska drastiskt att önska sig ett krig och sen dessutom givet situationen nu att liksom inte heller vara rädd för att säga det på telefon till dig.
Ja, och det kanske säger något om desperationen i Iran och hos iranier. Och även om det är klart finns många som är rädda så finns det också de som vill ta risken att prata.
Salam alaikum.
آقای بکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. من از رادیو سوئد زنگ میزنم به دولت سوئد. او یا فیک تاگی این آف دوم سوما هرش میکه اندر اورنز لپ نر ایرانز اوتریکس پولیتیک دیسکوتیرانز. Han heter Sadeq Zibakalam och han låter lite först skeptisk när jag ringer honom på hans mobil i Teheran. Han brukar inte svara i telefon, säger han, men nu svarade han för numret såg ut att vara för en statlig myndighet.
Vem är han då? Berätta.
Han är utbildad i statsvetenskap i England. Han satt 2 år i fängelse under shahens tid i Iran för sina politiska aktiviteter. Han tillhör också de så kallade reformisterna i Iran som en gång i tiden var en del av makten. Och nu är de någon sorts hemopposition kan man säga.
Mm.
Och han är känd för att öppet ta debatten i de här frågorna. En av de få som vågar.
Men vi hörde ju förutom de här nya lagarna och sådär, blir det inga konsekvenser för honom då?
Ja, 2018 då fick han faktiskt sparken från sitt jobb som professor vid Teherans universitet. Och han dömdes till 1 års fängelse för en intervju som han gjorde med tyska Deutsche Welle. Och det här var för att, ja, enligt åtalet, han har propagerat mot staten och ifrågasatt den rådande ordningen.
Men han väljer ändå att prata nu.
Han säger att det är känsligt läge i landet och han förstår att staten måste agera kanske. Men han är beredd för det. För honom kommer Irans attacker mot Israel inte som en överraskning, säger han. Att det skulle bli förr eller senare en direkt väpnad konflikt mellan Iran och Israel var förutsägbart, menar han. Han ser en fiendskap som startades nästan dagen efter shahen av Iran föll 1979. Då var jag nästan den enda som ställde frågan. Vem har ålagt ansvaret att förinta Israel? Har det iranska folket röstat fram i en folkomröstning? Eller har Arabförbundet bett oss Iran eftersom de inte mäktar själva att förinta Israel? Har ens Palestina bett om det? Eller FN? Nej, det är ett ansvar som Islamiska republiken själv tagit på sig, säger han. Och den här politiken har inte varit bara slagord eller propaganda, säger han. Iran har faktiskt tagit steg under åren för att nå det målet. Om du kollar så har inget arabiskt land har ansträngt sig lika mycket som Iran. De har beväpnat och finansierat Hamas, Islamisk jihad och Hezbollah, säger han.
Du är väldigt kritisk för detta, professor, låter det som.
Ja, men han menar att han har det iranska folket med sig i sin kritik, till stor del i alla fall. En enkel opartisk opinionsmätning skulle visa att en stor majoritet av iranier skulle svara nej. Vi vill inte förinta Israel. Vi står inte bakom regeringens aktioner, säger han.
Men om då det iranska folkets motstånd mot den här politiken växer, hur förklarar han att man då från styrets sida håller fast vid den här hårdnackade fiendskapen mot Israel?
Han menar att det här är en ideologisk hållning som varit och vuxit fram under åren efter revolutionen 79. Samma ideologi som enligt honom gjort USA till fiende och Kina och Ryssland och Nordkorea till vänner. Den här devisen, min fiendes fiende är min vän. Och nu efter nästan 50 år är det svårt att backa ifrån det, enligt honom.
Men finns det liksom inte någon gräns där priset för den här fiendskapen blir för högt.
Ja, enligt Sadiq Jibakalam har den gränsen redan passerats. Han menar att det här har lett till att landets nationella intressen har offrats. Han säger att Irans utrikespolitik istället för att tillgodose nationens intresse rättar sig efter maktens ideologi.
Oros Bedjalej, jag tänkte på det här med att Iran som land betalar ett högt pris för den här ideologiska utrikespolitiken som ju de här experterna verkar överens om. Men hur är det med regimen? Alltså, betalar inte det iranska styret också ett högt pris för det här fiendeskapet?
Ja, det gör de verkligen. Och framförallt genom sanktionerna som omvärlden har riktat mot Iran de senaste åren. De här sanktionerna har nu skärps ytterligare efter den här senaste upptrappningen.
Och det är ju faktiskt ämnet för ett framtida avsnitt som du nu jobbar med, Rosbed Jalai, reporter för Dagens Konflikt, där även Lina Mahlers var reporter i Libanon och producent var Anja Salberg. Tekniker var Johanna Karell och jag heter Lotten Collin.